Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Grönqvist.
Ryssland har haft historiskt svårt att bestämma sig för om man är en del av Europa eller Asien.
Upprinnelsen till kriget i Ukraina började i april 2021. Då fylldes sociala medier i Ryska federationen av bilder på stridsvagnar och tungt artilleri som tillhör armén och som nu rörde sig i riktning mot den ukrainska gränsen, åtföljda av uppskattningsvis 100 000 soldater. Ryssland, ja, de kallar det hela en övning, och efter några veckor drogs trupperna tillbaka, i alla fall delvis. I juli samma år publicerade Kreml en lång historisk essä om ländernas gemensamma arv som Putin författat. I den beskriver han Kiev som det ryska folkets vagga och hur de båda nationerna är två delar av samma kropp. I december varnade en amerikansk underrättelserapport och konstaterade att rysk trupp återigen ansamlas vid ukrainska gränsen, men nu nästan dubbelt så många som under våren. Ja, gång på gång har Ryssland alltså gjort saker som borde fått fler att reagera, men som ändå inte riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänat. Eller i alla fall inte tolkats så som det borde. Det är ju förstås lätt att vara efterklok nu. Men även efter krigsutbrottet tycker jag att många analyser av Rysslands agerande saknar en grundläggande förståelse för hur landet funkar. En brist som jag för övrigt själv också har. Därför vill jag ha det här samtalet med Veronica Bard Bringéus. Hon var Sveriges ambassadör i Moskva under åren 2012 till 2015 och har tidigare varit ambassadör vid svenska OSSE-delegationen i Wien och tjänstgjort på svenska ambassader i bland annat London och Bonn och har en djup förståelse för det ryska sättet att se världen. I det här avsnittet pratar vi om vilken ideologi som präglar makten i Moskva, om varför den ryska revolutionen egentligen aldrig var någon revolution i västeuropeisk mening och vilka konsekvenser det fått. Och så pratar vi lite grann om varför Mikhail Gorbachev faktiskt inte var den reformatör som Europa ville se honom som och som många ser honom som fortfarande, däribland jag. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Veronica Bard Bringéus. Varför har vi så svårt att förstå Ryssland?
Har vi det? Vissa delar har vi ju historiskt tyckt att vi har förstått. Men jag kan börja med språket. Det är ju så att om man uppfattar att man inte förstår på grund av att språket inte hör till det man lär sig i skolan, så då blir det ett filter att information om Ryssland filtreras. Sen så tror jag det hänger ihop med naturligtvis kalla kriget. Jag själv är så gammal så att jag kommer ihåg den perioden. Jag var som student mycket i DDR. Då var ju Ryssland, Sovjetunionen, avskilt helt enkelt. Det var svårt att ta sig dit. En del personer blev inbjudna som var med i vänskapsföreningar och då på vänsterkanten. Och sen skulle jag vilja säga att det beror på systemet. Det vi ser idag tar sin början i tsarriket. Och så 70 år mer, lite mer än 70 år av Sovjetimperium. Och trots att det fanns under kalla kriget starka vänstersympatier i världen i Europa, så tog det lång tid innan man ville anamma vad det här systemet egentligen var. Och då tänker jag på förtrycket. Mm. Det var så väldigt lätt att komma ur andra världskriget och förstå nazisternas förtryck. Och framförallt tror jag att då förintelsen blev en symbol för det. Och det var exceptionellt, tyckte man. Men det förtryck som ägde rum i Sovjetunionen och som sen har sin fortsättning till idag, det har vi nog inte riktigt förstått förrän nu med Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
För det känns som att på 1600-talet så gick det ju olika sådana ambassader från Sverige till ryska tsarer och lämnade silvergård och lite annat. Liksom. Då fanns det ju ändå en slags relation. Och då borde man ju verkligen samtidigt vara medveten om liksom den här gamla rysskräcken. Och den kom väl ännu mer på 1700-talet när de brände byar och så här i Roslagen. Men då känns det som ändå att vi förstod dem. Att vi hade som en mitt intryck när jag läser från den tiden är att då fanns det i Sverige med de som hanterade och dealade med ryssarna en förståelse. Okej, det är den här typen av figurer vi har att göra med. Medan idag, inte minst mot bakgrund av kriget i Ukraina, så finns det en slags otrolig oförståelse eller en slags banal analys av Putin är jättedum. Mm. Punkt.
Men alltså, det är intressant att du nämner en period där vi kanske kände oss som gelikar. För då hade vi ju så att säga, själva en imperie erfarenhet, en imperietanke. Vi hade ett helt annat sätt jämfört med idag att se på människors värde och människors roll och delaktighet. Och det är väl där faktiskt jag skulle vilja nämna det jag har upprepat som är väldigt intressant. Och det är ju att i Ryssland så har man historiskt, Ryssland har haft historiskt svårt att bestämma sig för om man är en del av Europa eller Asien. De stora städerna, Sankt Petersburg och Moskva, ligger i Europa. Men det är bara omkring 20% av territoriet som finns i Europa. Resten i Asien. Samtidigt så är större delen av befolkningen finns i Europa. Och man kan ju säga att bägge delar är ju sant geografiskt. Mm. Och sen en annan aspekt som vi har i väst har profiterat av. Och det är ju de stora förändringskrafterna, kulturella, politiska, som ägde rum i renässansen, upplysningstiden och franska revolutionen. Och det har gått Ryssland förbi. Det är väldigt intressant för att det är ju förändringskrafter som förr eller senare har genomsyrat våra samhällen när det gäller tanken på maktdelning, individens roll och ansvar och individens rätt, alltså rättsstatlighet och mänskliga rättigheter. Och redan om man tittar på rysk-ortodoxa kyrkan så definierade sig den, vilket inte är ovanligt, genom att ta avstånd från den västkristendomen. Men redan då handlar det om att uppfatta sin egen funktion och roll och position som överlägsen den västkristna. I väst sysslade med att häda, för man profanerade Gud på ett sätt som man inte gjorde i östkristendomen. Och den här typen av tankegångar fanns också bland intellektuella författare under mitten på 1800-talet fanns en intellektuell diskurs, för då fanns ju fortfarande en censur, men den här diskussionen var tillåten mellan slavofiler som menade vi bör satsa på vår speciella sits, att vi är unika, medan zapadniki, betyder väst, de som tyckte att man hade något att lära i Ryssland av väst.
Det får man ju tänka att när vi pratar om den ryska revolutionen så låter det ju som ganska missvisande, utan det är bara det ryska maktskiftet. Ja, det ärvs inte längre, utan det kommer en ny gubbe som samtidigt så ärvs det inom då ett parti. Mm. Att vi inte fått den där utrensningen eller där samhället reformerar sig själv. Det blir otrendigt att vara för samhällsklasser på det sätt som man haft innan. Liksom. Man ifrågasätter den självklara uppdelningen i de fyra stånden. Utan det blir lösare i kanterna. Men i Ryssland var det aldrig en sån diskussion då.
Det som har hänt två gånger, det är att imperiet har upplösts med tsarriket 1917, och det mynnade ju, som du antyder, ut i inbördeskrig, och så är det kommunistiska partiet som tar över. I 1991, då faller det sovjetiska, sovjetimperiet. Första gången 1917 så började en avkolonisering som stannade upp, och det är också en väldigt viktig fråga, en aspekt när man tänker på Kremls och Putins syn på Ukraina. Det här att de stora imperierna, inklusive det svenska på sin tid, har ju avkolonialiserats. Men det är en process där man har, och inte minst Österrike och Ungern, det är väl en av de främsta exemplen för att det är Europa, där man har accepterat att man drar sig tillbaka till gränser. Mm. Alltså man krymper riket men behåller en och bygger en statsidentitet. Mm. Lite grann som då när Sverige förlorade Finland och kungen Bernadotte insåg att vi kommer inte att klara av att ta tillbaka Finland, utan vi koncentrerar oss på att bygga ett Sverige. Och det är just den där att bygga inåt som man i Sovjetunionen i dagens Ryssland inte har klarat av att så att säga se som en uppgift för de styrande.
Just det har inte varit någon sån göra upp med historien, process eller att försöka definiera identiteten på nytt. Utan identiteten sitter ganska mycket i liksom, territoriet.
Exakt, det är alltså imperietraditionen kan man kalla, eller drömmen, fantasin. Och med den kommer ju, alltså är ju då för att skydda sitt imperium finns ju den här tanken att du utökar imperiet. Så att du, de här talet om buffertzoner och intressesfärer, det är ju i samma anda. På det följer också att du måste ha kontroll över din befolkning, för att de här imperierna är ju auktoritära. Det var, tsardömet var auktoritärt, Sovjetunionen var auktoritärt. Och det, den auktoritära tråden återupptas ganska snabbt efter att Sovjetunionen föll samman 1991. Alltså det är när Putin kommer till makten.
Vi har ju parallell också med det brittiska imperiet. De har ju aldrig riktigt upptäckt det, kanske nu då. Inte minst med Brexit, liksom att vi är inget imperium. Men de har ju fortfarande en attityden, så där finns ju alltid den här dubbelheten. Jag var för en tid sedan kallad till det brittiska parlamentet för ett möte för som forskning jag hållit på med. Och det blir liksom lite komiskt på något sätt, vadå kallad? Liksom. Det är klart att man kunde säga nej, men det ligger liksom i formuleringen och det ligger liksom i allting. Att nu ska vi försöka förstå hur vi ska göra bra för Storbritannien. Då kallar vi till oss folk från olika delar. Det var någon borgmästare från Tokyo, det var en miljöminister i Frankrike som också har varit kallad till det där. Liksom. Man tänker inte på det, men bara man stannar man bara upp det minsta. Så det är, ja, men det är skillnaden att vara kallad och inbjuden, så att säga. Och att hur vänligt det än är. Men de har ju tvingats göra upp med det. Men den processen tycks aldrig ha ägt rum.
Och det, alltså dels som du ser i det som händer med kriget, det ryska kriget mot Ukraina, det är ju ett klart uttryck av att man skriver om historien efter sina intressen. Eller som Gudrun Persson så fint har sagt, att Putin, han använder sig av historien som en person som har en stor chokladask. Alltså han plockar pralinerna ur de historiska pralinerna ur chokladasken så som det passar. Istället för att fundera över vad...
Men gör vi inte alla det, tänker jag? Alltså den svenska stormaktsvurmen...
Jo, men det finns ju en stor skillnad. Att hos oss, gudskelov, så har vi anammat att vi vill inte att krig ska utgå från europeisk mark mer. Vi håller oss till de internationella avtal som sprang ur andra världskriget. Och det är ju det som är det stora problemet med Ryssland. Och det är därför det är så viktigt att tänka att, som en del politiker förespråkar just nu, internationella politiker, låt oss göra eftergifter så blir vi få stopp på det här kriget. För det är ju obehagligt för oss också. Mm. Folk blir rädda och det kostar och så vidare. Men det är ju precis det man måste inse, att eftersom den här insikten inte finns i Kreml, att man tjänar sin befolkning och sig själv genom att ägna sig sin kraft åt att modernisera landet så att välståndet ökar, att folk får bra sjukvård. Den insikten finns ju inte, utan det är så intressant att se sen Putins makttillträde att så fort opinionssiffrorna har sjunkit så har det blivit krig. Tjetjenienkrigen, framförallt det andra Tjetjenienkriget, kriget mot Georgien 2008, annekteringen av Krim. Det sammanfaller med sjunkande opinionssiffror. För det är ju det en auktoritär ledare behöver göra. Om man inte får sin legitimitet av fria öppna val av sitt folk, så skaffar man sig det på annat sätt genom att upprätthålla sin popularitet. Och det som är så märkligt är ju att där verkade liksom den ryska folksjälen, om man får kalla det så, eller ryssar, vara med på noterna. Det här att få känna sig stolt. Mm. Och det är ju så lätt att kolportera eftersom Kreml har all makt över medierna sedan länge.
Det är en av de saker som jag har funderat på. Alltså, förutom att jag förstår att det är svårt att gå ut och ställa sig med en skylt och säga Putin är dum. Men det är ju den liksom enorma intellektuella och kulturella kraften som ändå finns i det landet. Och det har man ju sett under århundraden. Men att det saknas liksom en självklar moralisk klangbotten. Och det här är väl det som Per-Arne Brodin skriver i den här boken Ryssland och Europa. Alltså, men han kopplar också tillbaka till renässansens frånvaro. Och då behöver man inte säga att det är någonstans en väldigt gammal, ur vårt perspektiv, idé om att vissa har självklar rätt till vissa saker och andra har självklar rätt till, inte rätt till andra saker. Liksom. Att det är någonstans stark man här kommer in. Liksom. Mm.
Förutom då till det rent historiska och imperietankens fortlevnad och att avkolonialiseringen inte har ägt rum, så får man också titta på vad som skedde ekonomiskt 1991 vid Sovjetunions upplösning. Det började redan under Gorbatjovs tid. 1988 så insåg ju han, Gorbatjov, när han kom till makten 85 var det väl, att ekonomin håller inte i Sovjet, i den ryska republiken. Det fungerar inte, man måste göra något. Och då kom det en lag om privata korporativ. Och det skulle på något sätt få igång ekonomin, att man skulle få in idéer. Det enda är, och det är därför jag nämner det här, att det byggde på felaktiga premisser. Det byggde på de gamla planekonomiska premisserna, att man kunde köpa, de här kooperativen kunde köpa subventionerade råvaror men sälja produkten för marknadspriser. Och vad hände med mellanskillnaden? Jo, den stoppade ju de här företagsledarna som ofta var kommunistkorifer eller säkerhetstjänsten i sina fickor. Det där fortsatte ju, så att när den här chockterapin sattes in för att få rysk ekonomi på fötter. Landet var ju bankrupt, hade enorma statsskulder. Det är också intressant att under kalla kriget så lånar västbanker ut enorma summor till inte bara Ryssland i Sovjetriket utan även de andra sovjetrepublikerna och länderna. Men i vart fall så det som ju hände som vi känner till, det är ju, en del säger att det var västliga rådgivare som var helt fel ute, men framförallt är det ju personer i kommuniststyret som, och du var inne på det, inte lämnar ifrån sig makten. Det finns ingen lustration, man granskar inte deras, om de har rena händer, utan de bara fortsätter, och de har ju ett försprång gentemot befolkningen som får kuponger som de ska kunna lösa in och få andelar eller av de här företagen som såldes ut. Men de behövde bröd, de behövde betala sin hyra, så då är det de här få männen som sen blir oligarker som köper upp de här kupongerna och till spottstyvrar köper upp.
Vi ska
upp.
Inte glömma att det fanns ett hyggligt antal svenskar som också där ute. Jag har träffat ett hel del män som har då berättat om hur de var där ute och liksom hade en bröd i fickan och bytte mot kuponger.
Ja, absolut. Och jag säger ju det. Det var lite ett Klondike här för absolut. Alla. Det är därför jag började redan under sovjettiden, att den här tanken på att man ska rädda resurserna för staten, inte för människorna, det är kommunistpartiet och säkerhetstjänsten som inte tror att Gorbatjov ska klara det där. Så man börjar redan lägga grunden till det här systemet som kallas rent-seeking som gäller. Och vad är det? Jo, det är ju en enastående extraordinär överföring av välstånd till en liten grupp män. Och detta har ju då fortsatt, och det är det ju också som gjorde att när Jeltsin efterträdde Gorbatjov, han var genuint emot kommunismens bitvis förtryck. Alltså han ville göra upp med säkerhetstjänstens illdåd. Han var oblyg, så han tyckte det här fria medier, det är väl okej, kör på. Men rätt snart så kommer undersökningarna kring vad säkerhetstjänsten har hållit på med. Man startade en sån här ett illustrationsprojekt. Jag har själv talat med en av
kvinnorna. En slags sanningskommitté som Sydafrika.
Ja, exakt. Eller Polen. Jag tycker det är bättre att vi håller oss i Europa. Så man går igenom vad har de här säkerhetstjänsterna och kommunistpartierna gjort och hur många offer har man och hur upprättar man dem. Detta händer ju då aldrig. Framförallt kom de här som satt och undersökte det här lite för nära Jeltsin själv, och då upptäcker man ju korruptionen. Det är då så att säga fönstret slår igen, kan man säga lite.
Men frön till den här korruptionen, den uppstår under sovjettiden, eller har det alltid varit ett korrumperat samhälle? Vi ska vara försiktiga med hur vi generaliserar, men jag tror du förstår frågan.
Ryssar själva brukar säga att har man makten, då förutsätter man, alltså det är när man resonerar med ryska vänner, bekanta, så att man från folkets sida har förutsatt att har man makten så tar man för sig. Och det är väl därför också korruptionen som problem inte har varit intressant för befolkningen förrän Alexej Navalny börjar visa på den extraordinära girigheten. Mm. En sak är petty corruption som man kallar det, fast jag tycker det är fel att använda det begreppet småkorruption. För all korruption är en cancer och leder till slut till att rättsstatlighet, så att säga, raseras så småningom. Och Putin gör några försök att komma åt korruptionen, det är inte riktat mot den stora befolkningen, utan det handlar om att de här oligarkerna och koryféerna börjar bli lite för giriga. Och då har han arresterat till exempel en försvarsminister som kom före Shoigu som sitter nu. Han hamnade i finkan ett tag men släpptes. Han hade visat lite för många foton med stora klockor.
Jag tänker det är ju ingen som sa att Louis XIV var liksom en girig jävel som, och det var korruption runt honom, utan det förutsattes då. Så det finns den här gamla idén att är man i makten så de beter sig på ett visst sätt. Och sen det andra är att du säger att rättsstaten urholkas och korrumperas. Men om det inte är ett mål att ha en fungerande rättsstat så det är ju lite skitsamma.
Du har rätt att med franska revolutionens idéer och de andra idéerna så växer ju också den här tanken på, som vi idag kallar transparens, men folkets delaktighet, men framförallt att ledarnas ansvar gentemot den befolkning som väljer dem så småningom när vi inför parlamentarismen. Och också då medierna som har en roll att granska. Och det är där när du ställer den ursprungliga frågan, varför har vi så svårt att förstå Ryssland? Och där har jag försökt beskriva, och det är så svårt, det behövs det här fruktansvärda utplåningskriget, tror jag, för att man ska förstå att det ryska systemet som det ser ut idag, som har sina rötter då, som vi har förklarat långt tillbaka i tiden, det handlar om allt annat än det vi håller högt och debatterar, nämligen att bygga välstånd för sin befolkning, att ta ansvar om något går fel, att ha idéer om hur vi ska lösa samhällsproblem. Inte minst det här fördela världsrådet. Jag tänkte ibland när man hörde om de här Duma-debatter, alltså den ryska riksdagskammaren om budget, tror jag inte ens man hade debatter, men vi har öppna budgetdiskussioner och det här finns ju inte. Och då kommer jag faktiskt till det begrepp som flera forskare har myntat tidigt, bland annat Karen Davisha och Catherine Belton nu senast, två intressanta författare, men det är många fler, nämligen alltså maffiastaten Ryssland. Det finns belägg för, mycket intressant, hur Putin redan i Sankt Petersburg innan det blev Leningrad, när det västliga matstödet flödar in efter Sovjetunionens fall, hur han förskingrar det helt enkelt. Mm. Och de som försöker påtala det går det illa för.
För mig är det en helt absurd idé att tänka att Ryssland ligger i Asien. För jag ser det ju självklart som en europeisk stat, för det ligger geografiskt på den här sidan, Rollbein. Men det är just det som är problemet här, att vi därmed jämför dem med någonting annat. Vi har Gorbachev som är ju en hygglig kille och dyker upp och inser att det här funkar inte, vi är bankrutt och allt det där. Liksom. Och då har han ju olika saker att titta på. Han kan titta på västekonomierna, så kan han se att samma Chile var ju också ganska dåligt. Och där har vi Friedmans idéer och där är chockterapier som funkar jättebra på pappret och jättedåligt för de många människorna. Och Gorbachev verkar som att han i alla fall lite bryr sig om de många människorna också. På ett sätt som, han framstår i alla fall sympatisk, du skakar på huvudet. Så jag vågar inte säga mer här.
Vickar på huvudet.
Men däremot, och sen har jag det andra exemplet, det är väl liksom Deng Xiaopings liksom reformagenda. Och vi ska bygga olika geografiska områden som vi tillåter växa oss. Liksom. Så han har ju de här två. Mm. Medan man i Peking verkar ändå, alltså där förstår man, vi behöver höja välståndet för annars blir bönderna arga och det finns en miljard bönder som blir superjobbigt. Och den finns ju inte riktigt på det sättet i Ryssland, så där väljer man ju en annan väg. Där liksom det kinesiska vägen framstår nästan som demokratisk, vi kan förstå den på något sätt, även om det är en diktatur.
Jag har lite svårt att jämföra med Kina annat än att Kina och Ryssland i internationella sammanhang alltid håller varandra i handen och detta på ett väldigt bakåtsträvande och repressivt sätt. Det vill säga man sätter sig på tvären i allt som handlar om att avsluta kriget i Syrien eller på ett rimligt sätt och så vidare. Men där, när jag skakar lite på huvudet när du säger Gorbachev, det är väl, då kommer vi till det här att vi har så svårt att förstå Ryssland och också till det önsketänkande vi hade när kalla kriget tog slut. Det var en demokrati-eufori. Det var så många saker som plötsligt blev bättre mellan 98 och låt oss säga fram till finanskrisen då 2008. Mm. Världsvälten gick ner, fler personer kunde utnyttja IT, mobiltelefoner. Fler länder blev demokratiska i meningen att människor kunde kasta en röst på den man ville. Och sen Tysklands återförenande sågs väl, även om inte alla europeiska stater tyckte det var en bra idé. Men jag tror här uppe i norr tyckte vi nog att det var helt okej. Och det är ju Gorbachevs förtjänst. Och det berodde ju på att det hade ju mullrat i Sovjetrepublik, alltså de länder som Sovjetmakten la under sig efter andra världskriget. Så att han insåg ju att jag kan inte hålla de här. De kan, alltså det var ju enorma militära kostnader som var uppbundna i de här länderna. Men han hade ju ingen förståelse för ekonomi. Och han till syvende och sist, och det är därför en del i väst blev så förvånade när han har uttalat sig till stöd för Putin. Alltså när de repressiva förtryckande lagarna började införas på allvar 2012 och framåt. Mm. Det är ju att han ville ju inte förändra någonting. Han ville inte förändra systemet. Han ville behålla en kommunism med ett vänligt ansikte. Och det är därför han pratar om svensk socialism. För han tror någonstans att han ska kunna förändra.
Men allt det här snacket om perestrojka och glasnost, och vad menar han med det då?
Alltså perestrojka, det är att förbättra det system, det kommunistiska systemet.
Vad betyder perestrojka förresten?
Ja, bygga om. Och glasnost, det är öppenhet. Ja. Man kan säga att det blev ju ingenting av det. Och det beror väl på att så att säga, systemet var så, hade ju ruttnat inifrån. Mm. Ekonomiskt var inte hållbart. Och han förstod nog inte vidden av det. Och det är ju Jeltsin som sagt som får ta över och då stadga makten. Det är ju i två tillfällen som de kommunistiska krafterna nästan tar över. Det är ju då 91 när Jeltsin kliver upp på stridsvagnen. Och 93 när Jeltsin beordrar att man skjuter in i parlamentet. Vilket man kan säga, det är nog början på en auktoritär maktordning.
För då det kan inte bli tydligare.
Nej, precis. För när man hade andra ambitioner. Men också så kommer det en konstitution som befäster presidentmakten. Det vet, det finns mycket klok rysk statsvetare, Lilja Sjeftsova, som sa till mig, där har du roten när jag kom till Moskva andra gången 2012. Den här konstitutionen, den kommer att skada oss.
Jag tänker på den ryska världsbilden och då är vi, men då måste vi egentligen prata om det där kommunistiska samhällskontraktet. Alltså det var ju det där med att förse människorna med bröd och lägenhet men inte så mycket mer lyx. Och där finns ju en tydlig parallell till Kina för övrigt. Mm. Sen kunde man ju få kanske lite mer, om det var rätt kategori så kunde du få någonting extra, motorcykel eller bil eller så här liksom. Och sen fram till förbättra vår livskvalitet, förbättra vår standard, så ska vi inte blanda oss i politiken. Mm. Mm. Och det här håller ju då till 2011, när vi får de där protesterna. Liksom. Mm. Det som händer då är inte att någonting ändras, utan tvärtom.
Nej, och då kan man ju säga att det här samhällskontraktet, det är ju det kommunistiska. Mm. När man hade, så att säga, inte hade rätt att resa utomlands. Det fanns inga fria medier. Då, trots att Putin börjar lägga locket på och tar över vissa mediekanaler redan 2001 och TV-tornet Astankina brinner, så fanns det ju ändå som Dorst, Rein, Echo Moskvy och Moskvas Eko. Så att för den som klarade av IT så fanns det fram till det ryska kriget nu mot Ukraina möjligheter att lyssna på medier och nyheter som var fria, inte statskontrollerade. Så att säga, det här samhällskontraktet, det är det kommunistiska, men fortfarande levde den här, den ekonomiska delen hade förändrats i så mått att oljeintäkterna som Putin fick en sån skjuts av och som han tillförskriver honom, de stora intäkterna, ledde ju till att reallönerna steg in, alltså familjerna fick det så mycket bättre. Och började kunna ta ut svängar, de reste, alltså till och med, jag kommer ihåg min, det fanns en nagelterapeut som jag gick till ibland, och hon och hennes man, jag tror inte han hade någon särskilt speciell tjänst någonstans, men man vet ju aldrig. Men de åkte till Stockholm och så att säga, det fanns en viss frihet, men man skulle inte lägga sig i politiken. Så den delen av samhällskontraktet levde kvar fram till de här stora demonstrationerna. Och det berodde ju i sin tur på ett enormt valfusk som man med mobiltelefoner hade kunnat registrera. Ja. Så att där kan man ju se precis, ta funktionärer på bar gärning när de bar in fyllda valurnor som någon annan hade fyllt och inte de röstande. Och det är då medelklassen som har fått det så mycket bättre, som har kunnat resa. Och det är ändå bara 12% av den ryska befolkningen som hade utlandspass. Alltså det är ju ingen stor del. Nej. Då är det nog så, jag brukar tänka så här, att de har fått uppleva en standard och ett liv som är så mycket bättre än föräldrarnas. För det är ju efterkrigsgenerationen eller krigsgenerationen. Och de börjar ju tänka precis som vi. Det här vill vi ju behålla för våra barn. Men då vill vi ju ha lite inflytande också. Och det är då det skär sig med samhällskontraktet. För det där inflytandet, att gå ut på gatan och demonstrera. För att Putin och Medvedev bara har bytt plats utan att fråga folket. Sådär. Det skrämmer ju Kreml något oerhört. det är där så att säga den samhällskontraktet poppar upp, men då handlar det om politiskt inflytande, samhälleligt inflytande. Och det är då verkligen förtryckarmaskineriet sätter igång och man plockar alla gamla verktyg ur källaren.
Vi pratar också om Rysslands, jag menar här pratar vi om Rysslands syn på sig själva någonstans, men om vi tittar på Rysslands syn på omvärlden så brukar man ju tillskriva Putin har ett på säkerhetsmötet i München som äger rum varje år 2007 och håller ett tal som tolkas som försonande eller ett närmande, eller liksom här föds i alla fall ett hopp om att nu kan vi i alla fall ha några normala relationer ungefär som mellan Europa och Kina. Och sen är det några år senare ett OSSE-möte där liksom, man hör att Ryssland pratar mer om liksom väst i termer av att de blandar sig i Rysslands inre angelägenheter och så. Och sen har det där ju bara liksom en anklagelse som kanske har stegrat sedan dess. Håller du med om den bilden?
Ja, det här är ju speglingar av det vi har pratat om redan. Nämligen att i Kreml hos president Putin så växer nog den här tanken att det handlar både om den egna legitimiteten och då måste man markera imperietanken. Och då måste man också ha en yttre fiende. Vi kan komma in på det sen varför man i Kreml och Putin talar om att man ska bekämpa nazister i Ukraina. Det handlar ju om att den stora gärningen som Putin vilar sig emot och som han vet triggar en positiv reaktion hos befolkningen av stolthet, minnet av umbäran, det är ju det stora fosterländska kriget, det vill säga Röda arméns, Sovjetunionens viktiga roll i att nedkämpa Hitler och nazisterna. Det är lite grann som om man tar en tändsticka till ett plån och du får ljus. Alltså det bekämpa nazister, det väcker en tanke, det är en association. Och det använder sig Putin av. Och sen, ett imperium vill inte sitta ner med en massa småstater och käbbla om säkerhetsordning och mänskliga rättigheter som man hade kommit överens om 1975. Mm. Sovjetunionen hade skrivit på och Ryssland tog över de här avtalen inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Mm. Det kan ju inte imperium göra. Det är med USA, precis som Sovjetunionen hela tiden hade USA som huvudfiende. Så det är med USA, möjligen Frankrike, Storbritannien, vill man sitta vid bordet och göra upp. Och det är då man talar om en ny säkerhetsordning. Så den, och där är det, vill jag nog hålla med dem som säger att vi borde ha läst Putins artiklar, tal, lite mer bokstavligt.
När jag pratar med dig nu så inser jag att den här positiva bilden man får av Putin i München 2007, det är ju vår positiva bild. Det är inte säkert att vi läste det talet, det är inte säkert att liksom, man hade läst vad han hade skrivit och sagt i övrigt, utan man tolkar det som att det är positivt. För 2011, det är i december i Vilnius, och du var där om inte jag är helt fel påläst, då har vi ju haft oroligheter. I Ryssland. Liksom. Ja. Så då har ju Kreml känt den här stora oron.
Ja, och där vill två spår. Att 2007 satt jag i Wien och var chef för Sveriges OSSE-delegation. Och där hickade vi till när vi hörde det här talet. Eller det hade ju då ägt rum då i januari. För då följs det upp med förslag från rysk sida. Och då, de här förslagen var inte nya. De hade kommit redan tidigare, där man hade klippt och klistrat ihop texter om hur en ny säkerhetsordning ska se ut. Och hur skulle den vara? Jo, i stort sett gick det ut på att man skulle acceptera och respektera ett ryskt intressesfärstänkande. Det vill säga, man började manipulera, man ville undandra vissa staters rätt till territoriell integritet och suveränitet och val av säkerhetsordning. Man måste ha lite djup och kontinuitet när man följer länder som är komplexa. För Ryssland hade faktiskt sedan 1991 redan börjat bryta mot de här avtalen i så mått att man inte ville skipa fred i de konflikter som OSSE hanterade. Och det är bland annat en konflikt som nu kommer upp, Transnistrien, Moldavien. Det är en liten utbrytarrepublik, en tarm, Transnistrien, som om man går norrut från Odessa så stöter man på den. Mm. Och det är ju där det finns tankar att man tror att Ryssland skulle vilja gå upp mot Transnistrien och förbinda kusten med Europa, alltså kärneuropa. Det är en plats, men också Nagorno-Karabach, territoriella striden mellan Armenien och Azerbaijan, daterar sig också tillbaka till 91. Och sen så har vi ju då Krim och Donbass och Minsköverenskommelsen. Överallt i de här så kallat utdragna konflikterna sitter Ryssland både som bitvis, och Georgien, förlåt, jag glömde ju bort Sydossetien och Abkhazien. Där har man suttit både som fredsbevarare men part i målet. Vi har på något sätt inte reagerat på det. Och det, där har vi ju redan ett intressesvärldstänkande. Nämligen, man har stoppat en fot i dörren, en kil in mot väst. Man har haft konfliktungar som man kan likt en gaslåga, kan man dra på den när det passar eller dra av den. Mm. Alltså vad jag menar är att om man hade lyssnat och läst ordentligt och sen sett vad som hände på marken. Men då är det ju det att de här länderna var kanske inte så... Alltså, det var med Ryssland man ville förhandla. För Ryssland är intressant för gas och olja, det ska vi ju inte glömma. Alltså, vi hade ju behov och metaller och annat. Och en marknad. Men Transnistrien, Moldavien, det vet vi. Moldavien är ett land som vi har gett väldigt mycket bistånd. Mm. Jag säger inte att vi i Sverige har haft mindre kunskap och fokus. Vi har nog haft det rätt bra, men länder som Frankrike har ju inte...
Som europeisk kollektiv skiter vi lite i alla de här staterna.
Ja, och det är den här rösten att nej, alltså vi kräver intressesvärre buffertzoner. Det såg vi också i Syrien när man från rysk sida sa att här har vi ryska intressen, vi har en flottbas. För det här är också väldigt mycket kopplat till, det är en ideologi som har fått namnet färgrevolutioner. Mm. Alltså att man från rysk sida är emot färgrevolutioner. För det handlar ju om att man är emot folklig resning. Mm. Alltså det är arabiska våren, men det är också det som har hänt i den gamla ryska sovjetiska intressesfären, där människor är trötta på de här gamla kommunistkoryféerna som inte förmår att generera mat, rimligt välstånd. Mm. Och det har man varit emot, för det har ju varit den stora rädslan, just att folket ska vända sig mot ledningen för man saknar legitimitet och man levererar inte. Det måste man se som en del.
Om vi tittar på den nuvarande ledningen så tänker jag på, häromåret så satt jag mig in i en opera som jag såg på, som heter Boris Godunov. Och det är alltså, när han blev tsar så började hans väg med makten vid en annan tsars hov, nämligen hos Ivan den förskräcklige. År 1571 blev Godunov en del av tsarens oprindjarna, alltså en grupp på en och samma gångens livvakt och hemlig polis. Här finns ju en del likheter kan vi säga. Alltså det var en slags stat i staten med uppgift att hålla folket i schack. Och så började karriären på samma sätt som Rysslands nuvarande tsar började sin bana. Och dessutom i samma stad. Redan universitetstiden Leningrad värvades ju Putin till KGB, och hans ledarstil att döma är uppenbart, han funnit ju en del här lärdomar i historieböckerna. Vi vet ju hur mycket han tycker om det. Och det som är intressant är att en del av de här som gjort den här operan om Boris Godunov populär, inte minst i Ryssland ska man komma ihåg, är att temat ju aldrig upphört att vara aktuellt. Ivan den förskräcklig skapade den hemliga polisen, och så har han dess inflytande stärks under Godunovs tid vid makten. Och det här, då plågas ju Ryssland också intressant nog av korruption under hans styre, precis som under Putin. Eller under Brezhnev, eller under Lenin för en del. Så att det är precis som ingenting har hänt på 450 år, som den ryska jordens historiska lagar nästan omöjliggör något annat än auktoritära ledare att växa där. Alltså utvecklingen är ju tragiskt, rent av deprimerande. Men bra stoff för en opera. Mm. Så det, när man läser på om Putin, när man ser hans historia och hans agerande, så liksom det är oändligt fascinerande. Mm.
Jag håller med dig, och vi hittar ju det här temat också hos författare som Gogol, som handlar om korruptionen, men också den lilla människans svårigheter att operera i ett administrativt system som man för övrigt ärvde eller tog över från Finland, det vill säga det svenska systemet. Det är bara det att man tog bara ytan, man tog inte innehållet. Det är också en sån här sak.
Det jag inte förstår är, alltså jag förstår att Putin agerar för att ha sin egen makt. Jag menar, vad ska han annars ägna sig åt nu för tiden? Men också blidka någon slags hemmapublik, som du säger. Så fort vi har opinionsundersökningar visar att han är mindre populär, så utbryter ett krig. Mm. Men varför denna legitimitet? Varför försöker han skapa en demokratisk legitimitet? För det finns alltid ett stråk av att om inte man riggar val så liksom man beskriver det på olika sätt, och man gör det för nationens intresse, och alltså det, man får inte prata om att man gör det för sitt eget intresse.
Där kanske gränsen går, att det blir lite väl flagrant, men har du tänkt på att auktoritära, totalitära och fascistoida regimer älskar lagar? Det är precis som om glansen blir större, man får bekräftelse om man har lagar som man följer. Så att det tycker jag är en intressant psykologi. Även under Hitlerriket, nazisterna stiftade ju lagar och dokumenterade precis allt man gjorde. Och det tror jag går som ett stråk. Och kanske, alltså det är bara det att de här lagarna, alltså de innehåller gummiparagrafer. Man kan hela tiden vrida och vända på de här.
Det är någonting med Hannah Arendts berömda prat om ondskans banalitet. I det ligger ju ofta en argumentation om att vi följde bara order. Eller jag gjorde bara som alla andra. Eller liksom.
Ja, jag vet inte om det är till slut precis att det är ett sätt att... men det är ett sätt att legitimera de illdåd man gör. Samtidigt som man ska komma ihåg att människoliv verkar inte spela någon roll. Men det här intressanta har ju uppstått nu att eftersom man inte får kalla det ryska anfallskriget krig utan en specialoperation. Så kan alltså unga soldater vägra kriga. För att man straffas om man deserterar från krig. Men specialoperation finns det ingen lag för.
Och det är det som också man kan säga, jag har hört någon som beskrev det som en slags hopp om som korruptionen som ju fått den ryska statsmakten, inte minst krigsmakten, att ruttna inifrån. Att det är också det som kan vara hopp i kriget i Ukraina, som någon skrev. Liksom att, ja, men om Putin skulle vilja trycka på kärnvapenknappen, liksom så. Vad är det som säger att den funkar? Och jag som säger att inte någon har bara tagit i batteriet till sin klocka eller att det aldrig kopplats in någonting eller så. Det finns någonting liksom muntert i. Vi har ju sett hur mycket liksom billiga kinesiska däck som är alldeles underdimensionerade på stora tanks. Vi har sett att liksom, det är inte så att man har slagit sönder bensin eller tömt de här grejerna på bensin för att stanna konvojer, utan de hade aldrig tillräckligt mycket. Så det finns någonting i det som är spännande.
Jag har låt oss hoppa det. När jag har talat med Gudrun Persson på FOI om det här kärnvapendoktrinen, den ryska. Och där stegen innan man trycker på knappen finns där. Det finns så att säga barriärer. Och jag hoppas då att den här legalismen gäller i det fall att någon skulle få för sig att använda.
Om vi ska prata om lite också om Putin som person. Jag träffade en gång en fotograf i New York som heter Platon, som namnet trots är engelsman. Och han fick uppdrag att träffa Putin för att fotografera honom till omslaget på Time. Han väntade i Moskva ganska länge och sen kom några bilar och han föddes in i baksätet och fick en säck över huvudet. Sen körde de runt några timmar och sen kom de till en dacha ute i skogen. Han förstod ingenting. Men där öppnade, han vände sig om sig en mur och en grind, och då öppnas den grinden och då ser han ett par röda prickar på sitt bröst. Så att han befinner sig uppenbarligen i närheten av krypskyttar och även närheten av Putin. Han försvinner i ett kontor och där ska det här fotograferingen ske. Han riggar sina grejer, han försöker hitta någon lampa och det är fullt mycket KGB eller vilka det nu är, FSB, som tittar på honom. Och han är på väg att dra ut en kontakt för att köra in en blixt och då inser han att den kontakten går också till en röd telefon. Hur som helst, sen så hörs det knaster, nu kommer killen. Och så kommer han in och hans grej är att han försöker alltid småprata lite liksom, på brittiskt vis med Putin. Eller med sitt objekt han ska fotografera. Och liksom går ju alltid via en tolk och det är väldigt yxigt hit och dit. Liksom, han får inte riktigt till det. Det som är så viktigt att skapa den här ställningen. Det är mycket folk som är arga på honom där inne ser ut som. Och sen så frågar han, känner liksom, gillar du Beatles? Och då blir det helt tyst i rummet. Och Putin stelnar till och skickar ut alla i rummet. Och då får ingen vara kvar. Han tänkte, okej, vad ska han göra nu? Han blir väldigt, väldigt rädd såklart. Och så fort de har lämnat rummet så säger Putin på felfri engelska, älskar Beatles. Och sen går han igenom hela deras katalog, sina favoritlåt och allting. Och det är en sån skoj parallell till berättar, alltså när man hör Platon berätta det här, liksom, så är här han som berättar mycket mer bättre för mig än vad jag kan återge här såklart. Men det var också att bilden på dem är den här kalla fiskbilden som blev omslaget på Time. Så det blir en extra dimension att tänka att den bilden som ofta lyfts fram som här fångar vi hans iskalla själ. Då sitter han så alltså små och pratar om liksom, han tycker att John är bra eller Ringo har gjort så här istället och så liksom. Men du har ju faktiskt träffat honom själv.
Ja, men vet du, din historia, den får mig att tänka just på det här paradoxala. Att det väst som ju Putin säger sig vilja bekämpa, Putin och hans elit och Kreml vilja bekämpa, för vi är amoraliska, förtappade och vi har glömt våra kristna rötter och att Ryssland är överlägset. Det är förhäxat av allt det vi har i väst. Och det är ju därför det finns så många oligarker och alla som har lyckats sko sig, som har köpt egendomar, jotter, de seglar ju inte runt i Svarta havet eller på vid Vladivostok. De är ju i Europa. För att inte tala om alltså, de lyxvaror som man köper. Så att, och vi har ju hört att, är det inte Kim Il-sung som har världens största biograf med västliga filmer. Så att det är den här paradoxen. Jag träffade president Putin, som alla gör som ska lämna över sina kreditivbrev. Det vill säga det dokument som talar om att jag under en viss tid, eller man som ambassadör, företräder sitt land. Det är undertecknat av kungen. Och det är en väldigt fin högtidlig ceremoni i Kreml, i de gyllene salarna. Jag var lite osäker på vad jag skulle ha på mig, förutom att jag hade haft en hemsk inflammation i pannan, så jag var rädd att jag skulle behöva gå med en smärtlapp.
Nu vet vi hur fåfäng du är.
Ja, jättefåfäng. Men i vart fall så tänkte jag, jag har ju det finaste man kan ha som svensk, tycker jag, i internationella sammanhang, en folkdräkt från Albo härad på Österlen. Mm. Jag kommer inte därifrån, men jag har bott där sedan 77. Och så sa en av mina medarbetare som har varit länge i Sovjetunionen och Ryssland, jag undrar verkligen om det är bra. Men jag tänkte så här, men Putin är ju nationalist och talar mycket om det ryska arvet. Så jag tar den där på mig. Mycket riktigt. Jag gick upp den långa trappan upp till festvåningen, och där stod vakter, och jag såg hur de tittade. Och sen när Putin efter lång väntan kom fram och hälsade på oss, så stannade han framför mig, och då hade jag ett budskap till honom som jag framförde, och han lyssnade. Och så
kan vad är det för typ av budskap?
Ja, det hade jag stämt av väl med mina medarbetare.
Vi skulle tänka mig.
det handlade om möjligheter, trots åsiktsskillnader, att samarbeta. Och vi hade då 400 svenska företag i Ryssland, det här 2012-2015. Nu innan kriget var det 500. Och vi har ju gamla historiska rötter med Ericsson och Axelsson Jonsson och så vidare. Och då skulle vi ha ett företagsseminarium 2013 på hösten, där vi skulle samla 18-taggarna, 12-taggarna och ha samtal om förutsättningarna för fortsatt verksamhet, och vi ville ha stöd från den ryska ledningen. Och då kallade han på sin utrikesrådgivare Ushakov och upprepar ordagrant vad jag har sagt. Och det var en längre harang. Och då tänkte jag, aha, intressant. Man förstår hans bakgrund. Det här att lyssna och ta till sig. Och sen avslutar han med att böja sig fram och ta min hand och säga, den där folkdräkten, den klär er verkligen.
Bra att få komplimanger av Putin.
I alla fall när det gällde Albo-dräkten, det svenska. Jag fick en komplimang för det svenska, så tolkar jag det.
Det är det där att hitta hur man ska... Man ska ju klä sig för dem man möter. Det är ju det som är god ton. Liksom. Men det är också en bild av den där mannen som ju... Alltså det, jag vänder mig alltid mot när det blir så enkelspårigt att han är elak eller han är si och så. Ja, men det jag tycker är intressant, det är ju... Och det kan jag fundera på denna kris. Vad som hade hänt om vi ändå hade haft Angela Merkel fortfarande vid makten i Tyskland. För hon pratar ju uppvuxen, som pratar ju flytande ryska. Och han pratar flytande tyska. Mm. Och jag har för mig att det är så att de pratar då varsitt språk. Mm. De är båda flytande på varandras språk, men de gör det. Mm. Och att Angela Merkel hade sagt till mig, när det handlar om att verkligen förstå, så bytte hon till ryska. Medan han såklart aldrig bytte.
Jag har ju tänkt ofta att Angela Merkel har varit den som har kunnat ringa till Putin. Det gör ju i och för sig andra ledare, och det tror jag inte alls är särskilt bra att göra just nu. För det som Macron gör... Jag håller med Kaja Kallas, heter hon väl, Estlands premiärminister, att det är ingen vidare bra idé. Inte just nu. Men med Angela Merkel är det är en väldigt sammansatt bild. Och nu kan vi ju se att det sker en uppgörelse. Hon kunde säga till Putin att Tyskland kommer aldrig någonsin vara delaktig i en överenskommelse med Ryssland som går över huvudet på en annan stat. Ribbentrop. Molotov-Ribbentrop-pakten. Och det handlar ju om att intressesfärer accepterar vi inte. Samtidigt står hon 2019 och säger till stöd för Nord Stream 1 och 2 att Ryssland har alltid hållit sina avtal när det gäller gasleveranser. Vilket inte stämmer, för man ströp kranen till de små öststaterna 2005. Så där är det någonting som slog slint. Alltså att det här gasberoendet som ju nu är så besvärligt. Det får historiker, biografer utvisa vad egentligen hon tillförde där.
Vi har ju en ny ung generation ryssar som ju verkar, i alla fall då, med svensk och internationella linser, ändå vilja höja sina röster. Om vi pratar om Pussy Riots, vi pratar om, jag hade en kvinna som skulle bo i Jag har hyrt en lägenhet på Airbnb och där skulle hon bo, det är en riskkvinna. Så nej, jag kan inte åka dit för det är krig nu, sa hon. Så att det känns ju helt sinnessjukt om jag skulle lämna Ryssland. Och så svarade jag, ja men jag hoppas att det löser sig något annat mässigt. Och sen så svarade hon inte på några dagar och sen återkom hon liksom, och då satt hon i fängelse. Och så satt hon där 3 dagar och så blev hon utsläppt. Och så liksom. Det här är vår kamp och hon pratade om det liksom bara, som jag som väst tyckte ju kändes som ett sätt man kunde känna igen sig liksom. Men det finns väl ingenting som tyder på det, och de där initiala demonstrationerna syntes väl i huvudsak i västliga fotografers linser och inte så mycket hemma. Ser du någonting som tyder på att det skulle bli annorlunda, eller kan vi bara fortsätta så här tills Putin sitter till 2035, sen kommer det komma en likadan?
Det är så svårt att veta. Jag talar ju ofta med mina kollegor och vänner som har hållit på med Sovjetunionen och Ryssland, men dels så tror jag, vi är övertygade om att all förändring måste komma inifrån Ryssland. I och med att vi har, så att säga, vi har de här så kallade agentlagarna som kom 2013, som ju handlar om precis det som Putin och Kreml har använt hela tiden som ett argument, att all opposition i Ryssland kommer utifrån. Mm. Det är ju ett typiskt sätt för auktoritära makthavare att säga att vi är under attack. Därför måste förändringen ske inifrån. Jag är övertygad om att fiffiga, smarta konstnärer, intellektuella, också för sin egen överlevnad gör vad de kan, som den här kvinnan som hade skrivit små krigsbudskap på prislapparna. Det finns många exempel på den där typen av opposition. Men det är ju livsfarligt nu. Nu är det verkligen så att du råkar illa ut. Du blir angiven om du som lärare försöker berätta vad som händer och så vidare. Alltså angiveriet är tillbaka. Sen finns det ju så många exilryssar. Alltså det går att jämföra. Alltså det har alltid funnits ett utflöde av kapital, faktiskt, intressant nog. Enorma summor som har flutit ut. Som ju är ett ganska bra tecken på vad de inhemska investerarna tycker. Det är ofta tyvärr svarta pengar. Men också ett utflöde av människor. Man beräknar ju alltså att 250 000 människor har lämnat nu. Och det är viktigt att
alltså ryssar som
lämnar. Ryssar, ja, just det. Och det är ekonom. Alltså det är ju liksom de hjärnor som man skulle behöva. Entreprenörer, forskare och så vidare. Det är några av de här kända ekonomerna som har bildat en rörelse, han sitter i Paris men lite varstans, för exilryssar, som att börja tänka på, så att säga, hur man skulle kunna rigga ett Ryssland. Och det är klart att de personer som vi bitvis känner sedan tidigare ska man ju stötta på alla sätt och vis. Sen tror ju inte jag att om president Putin skulle försvinna av det ena eller andra skälet, och det talas ju om att det finns kritiska röster, det finns de som vill gå hårdare fram i Ukraina och i Ryssland och de som inte vill gå hårt fram. Så det pågår väl någon slags, om man kan kalla det, maktkamp. Men jag tror ju inte att över en natt kommer ju inte en annan personlighet och regim träda till. För att de här människorna som finns runt makten, de är ju alla stöpta och präglade och har gjorts beroende av den här typen av samhällsstyre. Det är det jag tror. Där får vi hålla tungan rätt i mun och i Europa börja, i EU börja tänka oss för, hur ska vi reagera? När släpper vi sanktionerna? Det är klart att vi inte ska släppa dem på en gång. Och framförallt inte nu.
Det kulturella kapitalet, det intellektuella kapitalets flykt från Ryssland, det är ju fascinerande. Och jag läste en otroligt intressant artikel för er, det här var i slutet av mars, av Marsha Gessen i New Yorker, som beskriver det där som en förtvivlan. Och liksom att man förstår också att de har haft en plan, det har varit en knapp man kan trycka på. De har haft en förberedelse att om det skulle så behöver vi. Så att alla tittar på varandra och säger, ja, nu har stunden kommit. Jag kan länka till den i anteckningarna till det här avsnittet. Avslutningsvis, 3 böcker som har inspirerat eller påverkat dig i förståelsen för detta stora land.
Det är jättesvårt att välja. Får jag ha 4?
Man får absolut ha 4.
Jo.
Eftersom det här inte är en auktoritär podd. Så är det.
Nej, vad fint. För att knyta an till din första fråga, varför det är så svårt att förstå Ryssland, så skulle jag rekommendera Martin Krags bok Det fallna imperiet. Den är precis nyutkommen och jag tycker han på ett lysande sätt skriver den här historien som vi bitvis har pratat om, en kronologi men också med förklaringar. Sen Marsha Gessen som du nämnde, som ju själv förkroppsligar den här våndan bland intellektuella, idérika människor. Hennes familj lämnade Sovjetunionen på 90-talet när man kunde det. Familjen är judisk och åkte till USA. Där växer Marsha upp, blir tvåspråkig. Men hon kommer tillbaka. Så att när jag var i Moskva 2012 fanns hon i Ryssland och var en röst. Men hon tvingas fly halt över huvud när Kreml inför de här anti-HBTQ ilagarna, där man skulle ta barn från homosexuella från familjerna. Då lämnar Marsha. Hennes bok Mannen utan ansikte är så bra, för den beskriver de här allra första stegen där man kan följa Putin i Sankt Petersburg, Leningrad. Och den tredje, det är för att man behöver förstå att det här vi har pratat om, det finns belagt faktiskt i dokument. Det är Karen Davisha, Putins kleptocracy tror jag den heter.
Putins kleptocracy, who owns Russia.
Ja, precis. Men sen, vi har ju pratat om Per-Arne Bodin. Och Per-Arne Bodin och Lars-Erik Blomqvist, som Lars-Erik, eminent översättare, gick bort förra hösten. De två har i Sverige, tycker jag, tidigt försökt förklara det här filigrana Ryssland. Mm. Det här med så att säga, det europeiska arvet, det som gick förbi. Och
vad menar de med filigrana Ryssland? Jag vet att filigrana är ett intrikat
liksom fint detalj. Alltså att de förmår både se, de har ett helikopterperspektiv, men de förmår förklara det är liksom ådrorna i systemet. Blodkärlen och de ser inte bara artären i historien och systemet, utan de är nere på också blodkärlsnivå, och det gör att det är en rik läsning.
Och är det någon särskild bok där du rekommenderar? De har skrivit flera.
Ja, alltså Per-Arne Bodin har ju skrivit den här Ryssland och Europa. Den är lite kort och tunn och handlar om religionen. Den är intressant. Sen har han nyligen givit ut en bok om rysk skönlitteratur, som ju, om man vill fördjupa sig i det, också är fint.
Ja, för det skönlitterära säger ju ändå någonting om samtiden utan att vara sakprosa, så att säga. Så rysk litteratur i 1000 år är hans senaste från 2020. Då länkar vi till den också. Och därmed så tackar jag dig så mycket för att du var med i Perspektiv.
Tack så mycket.
Du hörde Veronica Bardbringeus, Sveriges ambassadör i Ryssland mellan 2012 och 2015. Och en av de saker jag tar med mig från det här samtalet var exakt hur mycket av våra föreställningar om Ryssland som också präglar hur vi tolkar Ryssland. Och det fick mig också att inse hur mycket de också missförstår oss på precis samma sätt. Och inte minst, det fick också mig inse vilken rosig bild jag haft av Gorbachev, som alltså inte stämmer. Gillar du vad du har hört? Ja, då tycker du ska passa på att ge Perspektiv 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper faktiskt ännu fler att hitta podden. Och apropå det, vem av dina vänner skulle gilla dagens avsnitt? Använd dela-knappen i poddappen för att skicka avsnittet till dem. Dela i sociala medier, använd och hashtaggen Perspektivpodden. Producent var Jens Back, Mixning, Stray Dog Studios, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.